Det är andra Vatikankonciliets deklaration om religionsfriheten som antogs, tror jag, sista dagen av konciliet, alltså precis innan andra Vatikankonciliet avslutades den 7 december, antog man denna deklaration.
Som uppmärksammas nu för att det har gått 40 år sedan det antogs. Det är
precis
en våg av minnesdagar här om de stora konciliedokumenten och konciliets avslutning och så.
Ja.
Och vad har sagts på den här konferensen 40 år efteråt? Vad är det som för aspekter som man framförallt vill belysa?
Ja, egentligen kan man säga att den här deklarationen är minst lika aktuell idag. Även om hoten mot religionsfriheten är annorlunda idag. Det kommer inte från kommunismen eller från totalitära stater, utan det kommer mer från ett pluralistiskt samhälle som inte gärna vill tolerera religionens offentliga aspekter. Men konferensen handlade också lite grann om det historiska. Alltså när deklarationen antogs så var det ju egentligen ett väldigt stort steg för katolska kyrkan. Eftersom den föregående tiden så hade påvarna alltid uttalat sig så att man egentligen, en katolsk stat så att säga, hade rätt att privilegiera den katolska tron eftersom det är den sanna tron och var inte skyldig att proklamera allmän religionsfrihet. Man tolererade naturligtvis att människor hade sin egen tro, men man begränsade deras möjlighet att utöva den offentligt.
Så ser man tillbaka i historien så har katolska kyrkan alltså stridit för kyrkans frihet, ja, men inte för religionsfrihet. Så alltså detta var en omvändning lite grann.
En revolution nästan. Man har stridit för kyrkans frihet och för sanningen. Och sanningsaspekten är väldigt viktig. Så detta var ett väldigt stort steg, även om det var förberett framförallt genom den amerikanska erfarenheten av religionsfriheten. Och det var ju helt klart att de amerikanska biskoparna och den amerikanska jesuiten John Courtney Murray var drivande vid konciliet för att få igenom ett principiellt ställningstagande för religionsfriheten. Men det intressanta är egentligen att då frågan, på vilket sätt står detta ganska stora steg ändå i kontinuitet med traditionen? Och då kan man ju argumentera så att det gör det ju därför att på ett sätt så har den katolska traditionen alltid respekterat det enskilda samvetet. Och den gamla traditionen är ju att ingen kan egentligen tvingas till tro, utan det är ett frivilligt ställningstagande. Detta fördunklades naturligtvis under enhetskulturen och så, men det finns ändå en väldigt stark tradition för att tron är ett frivilligt steg, och där så kan man bygga på det. Men den andra aspekten som då är viktig för, som var väldigt viktig för konciliefäderna, var att slå fast att när kyrkan tar ställning för religionsfriheten så innebär det inte, och detta är väldigt relevant idag, inte en slags relativism eller en slags säg var och en blir salig på sin tro, utan det är ett fasthållande vid att den katolska tron är den sanna tron och framförallt att sanningen finns och att den måste sökas. Så att i konciliedeklarationen så är det väldigt tydligt att man säger att människan är skapad fri och med samvete och förnuft och som det står i alla andra kyrkliga texter också. Och hon är skyldig att söka sanningen. Och för att söka sanningen så måste hon leva i frihet. Och samhället måste garantera att vi kan söka sanningen fritt. Och vi har rätt att söka sanningen fritt. Och vi har så att säga rätt att ta miste. Men det innebär inte att inte sanningen finns. Eller att kyrkan ger upp anspråket på sanningen. Den här kombinationen är väldigt intressant. Och egentligen väldigt relevant i dagens samhälle. Där sanningen för dagen är att det inte finns någon sanning.
Det kan verka självklart för oss moderna svenskar att man ska ha religionsfrihet. Kanske är det mindre självklart att religionen ska få finnas med i det offentliga rummet, i det offentliga samtalet. Är detta någonting som har förändrats, tror du, under de 40 år som har gått sedan konciliedokumentet antogs?
Ja, i högsta grad. Jag tror att man kan urskilja olika steg. Alltså när konciliedokumentet antogs så var det delvis en uppgörelse med den egna traditionen. Alltså, de som var kritiska mot att anta deklarationen, det var ju biskopar från de latinska länderna där den katolska tron fortfarande hade liksom ställning som etablerad religion. Så det var liksom steget att komma bort från det och understödja ett pluralistiskt samhälle där i princip religionsfrihet råder. Alltså helt enkelt den amerikanska erfarenheten. Och sen efter konciliet så kom ju deklarationen om religionsfriheten att ha en enorm betydelse i motstånd mot kommunismen. Och det var ju inte för inte som Karl Wojtyła, senare Johannes Paulus den andra, var en av de drivande konciliefäderna när det gällde att få igenom den här deklarationen. Det är svårt att tänka sig solidaritet i Polen och motståndet mot kommunismen, även motståndet mot totalitära regimer i Latinamerika. Alltså det motstånd som kom från katolsk sida, det är svårt att tänka sig det utan att man hade den här deklarationen som bas. Så det är liksom ett andra steg i utvecklingen. Men nu har kommunismen, som vi vet, varit borta i 15 år och vi lever i en globaliserad värld där det praktiskt taget inte finns några diktaturer i klassisk mening. Men det finns idag naturligtvis, kan man säga, att hotet är snarare, eller ja, hotet är att man betraktar religion som en ren privatsak som inte får lov att finnas i det offentliga rummet och inte får lov att ställa krav och anspråk på att influera det politiska livet eller de viktiga etiska ställningstagande som vi har att göra. Men ett exempel på det kan man ju faktiskt lyfta fram från Sverige, nämligen folkhälsominister Morgan Johansson tog en debattartikel i Svenska Dagbladet i våras. Och gick han till frontalangrepp mot religion överhuvudtaget, och det var utan distinktioner. Religion, dogmer är en fara för världen, sa han. Och liksom religionerna får naturligtvis finnas, men de ska hålla sig på i privatlivet. Men så fort de liksom säger, ja men abort är inte riktigt, ifrågasätter en sån politisk korrekthet som att fri abort måste vara gäller för alla, gäller generellt, då så är det fara och färd, och då måste man liksom stoppa religionens inflytande. Så här är ett exempel på det som den kontext som den här deklarationen idag faktiskt spelar en rätt stor betydelse, spelar en stor roll i detta sammanhang. Och detta gäller även i Amerika. Vid konferensen i lördag så talade Marianne Glendon, som är professor i juridik vid Harvard-universitetet och framstående katolsk lekman, bland annat ordförande president för den påvliga akademin för socialvetenskaperna. Hon talade och menade att i det amerikanska samhället så är det så att det finns en väldigt stark trend att begränsa religionens inflytande. Tvärt emot vad man egentligen säger i svenska media, där man fokuserar på den religiösa högern. Men den religiösa högern är egentligen bara en reaktion mot det sekulära inflytandet. Det finns klart trend enligt Marianne Glendon att juridiskt begränsa religionens inflytande socialt och politiskt.
Sen fanns det andra talare med ganska kända namn som George Weigel, som har skrivit den stora biografin om Johannes Paulus II och Michael Novak. Mm. Det här är namn som associeras lite grann med den lite ironiska etiketten Teokon. Är Gösta Hallonsten en Teokon?
Nej, definitivt inte. De här katolska intellektuella som du nämner, de har ju anslutit sig till den neokonservativa politiska linjen i USA. Och det är lite svårt att förstå den här neokonservatismen från svensk horisont, för att det är verkligen neokonservatism. Det är politiskt sett är det ju en väldigt liberal, alltså i grunden en liberal hållning, och naturligtvis hyllar man vissa klassiska värden som katolska kyrkan eller de evangelikala ställer sig bakom. Men jag tror att det är lite av en ohelig allians, för att en klassisk värdekonservatism eller en klassisk katolsk ståndpunkt går inte så där väldigt bra ihop med den neokonservativa uppfattningen, enligt min mening. Detta visar sig ju också i viktiga ställningstaganden som kyrkan, som påven har gjort. där de neokonservativa i USA inte alls är så entusiastiska för kyrkans ledning som de annars brukar vara, till exempel när det gäller dödsstraffet, där Johannes Paulus den andra drev väldigt hårt att dödsstraff i praktiskt taget inte kan användas. Alltså i princip är det tillåtet, men moraliskt tillåtet, men praktiskt taget kan inte användas. Eller påven Johannes Paulus den andres hållning till krig och framförallt då till de två golfkrigen. Han var ju emot båda, även det första som hela världen var för, och då i synnerhet det andra. Där skiljer sig ju de neokonservativa från...
Men inte bara från påvarnas uttalanden utan också kanske ofta från den amerikanska biskopskonferensen.
Exakt, visst, så är det. Den amerikanska biskopskonferensen representerar ju verkligen den linje som påven och kyrkans läroämbete står för. Och de har ju många gånger lanserat kampanjer mot dödsstraffet och sånt. Och det märkliga är naturligtvis att en stor del av katolikerna i USA inte går med på den linjen. Men jag tror att det finns en växande opinion i USA mot dödsstraffet.
Men du tror att äktenskapet mellan de neokonservativa och den katolska kyrkan inte är ett äktenskap som kan vara?
Nej, jag tror inte det håller i längden. Nej. Jag tror det är alltså en rätt ytlig pragmatisk intressegemenskap just nu. Och tycker att den anti-amerikanism som finns i Europa och den kritik av president Bush som florerar här är ofta orättvis, så tror jag inte heller att den allians som står bakom Bush mellan konservativa kristna och mera liberala högerkrafter, att den kommer att bestå. Det tror jag inte.
Till sist en lite personlig fråga. Du var medlem av Vatikanens internationella teologkommission fram till 2002, som då leddes av troskongregationens prefekt kardinal Josef Ratzinger. I söndags fick du se honom igen när han slog upp sitt fönster mot Petersplatsen i sina vita påvekläder. Det var första gången du såg honom som påve.
Ja.
Vad tänkte du då?
Och det var underbart att se och höra honom, framförallt därför att hans stämma är så välbekant för mig när han talar italienska med sin bayerska accent. Och sen hälsade han ju också de tyska pilgrimerna på tyska med sin mycket, mycket vackra och välmodulerade bayerska stämma. Man säger ju att vi har fått en tysk påve, men i själva verket har vi fått en bayersk påve.
Du är van att tala tyska med honom annars.
Ja.
Jo, det berättas att han hade synpunkter på vilket språk du använde under kommissionen.
Ja, jag gick över till engelska på senare år. Då var han oroad för att tyskan skulle förlora sin ställning eftersom professor Hallerstein hade börjat tala engelska.